lära oss mer om det intrikata systemet i ett tropiskt korallrev och träffar bland annat en räka med egen vattenpistol. Naturmorgon den 17 januari 2026 har också följt med Niklas Holmström på hans ett år långa cykeltur för att se så många fåglar som möjligt. Och så hör vi om lyssnarnas många och olika naturlistor. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall och vid ett tropiskt korallrev, ja faktiskt, finns Lisa Henkov nu. God morgon Lisa.
God morgon. Ja, det är så färgglatt här och så som det myllrar av små fiskar och så vajar det. Ja, vad är det egentligen? Det är ju en annan värld under vattnet som jag står vid på Sjöfartsmuseet Akvariet.
Mm. Lisa, har du någon, för du listor? Kryssar du fåglar eller växter eller något sånt?
Nej, inte så mycket. Det händer att jag skriver lite grann någon vecka och sen tar det slut.
Ja, jag fattar. Ja, jag är lite också sån också. Men du, vi frågade ju på sociala medier och Lisa Lind Larsen skriver: jag är med i en mossstreak, så just nu är det listor med mossor. Annars får jag lista över fåglar och insekter som jag har sett eller vill se. Om en stund ska vi prata med Eva Mattsson som satt upp som mål att se däggdjur, små däggdjur, med målet en ny art i veckan. Och hon har ett par arter som hon drömmer om, bland annat en nordlig näbbmus. Och på tal om näbbmus har vi också pratat med en av forskarna som var med och hittade en helt ny art i de höga bergen i södra Etiopien. Honom ska vi prata med ungefär 20 över 7. Många fågelskådare drömmer om det som kallas ett big year. Alltså att gå helt in för att kryssa så många fågelarter som möjligt på ett år. Förra året gjorde Niklas Holmström ett sånt och han tog sig fram enbart med cykel.
Hur många kilometer har du cyklat för det här laget i år?
Jag räknade ihop igår, det var 1524 mil då. Ska vi svänga ner vänster här?
Ja.
Vi ska hänga med Niklas på hans cykel i ett reportage efter 7. Hör gärna av er till Naturmorgon. Kanske har ni listor som ni vill dela med er av. Det finns trådar både på Facebook och sociala medier. Men man kan mejla till mig här nu på morgonen också till naturmorgon@sverigesradio.se. På Sjöfartsmuseet i Göteborg finns alltså ett tropiskt korallrev med, ja, kanske 100 olika koraller. Kan det verkligen stämma? Lisa Henkov, du kommer spendera morgonen där tillsammans med marinbiologen och forskningsledaren Björn Källström. Men båda ni har också upplevt korallrev i verkligheten, vad jag förstår.
Ja, men så är det faktiskt. För 33 år sedan, ganska exakt, så var jag på en resa i bland annat Indonesien. Och där finns det korallrev och jag följde med ut och snorklade. Och alltså det var en sån upplevelse, för det var som att dels så är det ju det här att man svävar fram när man snorklar. Mm. Men sen så alla fiskar och alltihopa som fanns där i korallrevet, det var ett sånt myller och det var såna färger. Ljuset från solen och så glittrade det. Och sen så de här fiskarna, inte sällan hade de glada munnar. Jag vet inte varför, men de såg så glada och vänliga ut och de kom så nära, super nära. Så det var en väldigt vacker och stark upplevelse tyckte jag. Men jag har ju inte snorklat eller upplevt korallrev så som Björn Källström har i naturen. God morgon Björn.
God morgon. Välkommen hit till Sjöfartsmuseet Akvariet.
Tack. Och hur har, alltså beskriv någon upplevelse från korallrev i det vilda, för jag vet att du har lagt åratal i, ja, att dyka runt.
Stämmer, så samtidigt som du var på Bali så jobbade jag i Thailand och i Sydostasien som dykinstruktör i början på 90-talet och levde där nere då på vintrarna och arbetade som dykinstruktör, tog med mig dykare ut i vattnet och när jag väl hade lärt känna revet själv så var det en sån fantastisk upplevelse att få ta med besökare ner i vattnet då. dykare som kom och dykare som jag lärde upp och blev dykare där. Och sen på deras första dyk verkligen så fick man ta med dem ner på det här otroliga korallrevet som du beskrev. Med alla de färgerna och formerna och där jättehöga biologiska mångfalden. Helt fantastiskt.
Och kanske du också lärde känna liksom att där bodde den fisken och där bodde den fisken.
Så. Precis, ja, för många av de här fiskarna och djuren på revet är ju ganska stationära så man vet precis var de är. Så det kan ju tänkas att det såg imponerande ut när jag kunde simma fram och visa ett gäng drakfiskar någonstans. Men jag visste ju precis var de bodde så det var ju inte så svårt. Och där var de och så kunde man peka ut de här och nästan garanterat lova vad man skulle få se på varje dyk innan man hoppar i vattnet.
Alltså en jättespännande livsmiljö och ett otroligt rik biologisk mångfald. Det brukar jämföras med regnskogar och allt möjligt. Alltså att det är så mycket arter på en liten yta. Och hela förutsättningen för det här, det är ju korallerna.
Precis, korallerna.
Och vad är det?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. För när man står och tittar in som vi gör nu på ett korallrev här i ett akvarium så kan det se ut som koraller i växter. Det finns ju många olika former och färger här. Det ser ut som små buskar, som små träd, några vajar, några är mer fasta. Men man lurar ju sig för det där är ju faktiskt djur. I havet måste vi vänja oss vid att det är lika vanligt att djuren sitter fast och inte rör på sig. På land rör sig djuren och växterna och andra sitter fast. Men här i havet så kan djuren också sitta fast. Så en korallkoloni då, om man tittar på den, som ser ut som en buske, består av tusentals enskilda koralldjur. Man kallar dem korallpolyper. Och en koloni då byggs upp av tusentals små, precis likadana, men ändå enskilda korallpolyper.
Ja, och korallpolyper då, jag har läst att det är nässeldjur. Det låter som de till och med kan brännas lite grann då.
Ja, det stämmer bra. De är ju då nässeldjur och i samma grupp som maneter och anemoner. Och det som utmärker dem är att de har just nässelceller. Som är som små harpunliknande celler som kan skjuta ut en liten pil och spruta in gift till exempel i våra hudar när vi bränner oss på en brännmanet. På samma sätt så har korallpolyperna då nässelceller som de kan använda till både försvar men också för att fånga föda.
Så de är aktiva på det viset alltså. Men det är ju också så att de har en massa olika färger.
Ja.
Och hur kommer det sig?
Jo, för det kommer ju nästa märkliga sak som vi måste vänja oss vid. Korallerna då, som är djur. Vi här på akvariet måste behandla dem som växter på ett sätt. Vi måste lysa massa ljus på dem. För inuti sina kroppar, i korallernas kroppar, så har de alger, mikroalger som de odlar. Så de här färgerna kommer delvis på grund av vilka alger de är i kroppen. Och sen när solen lyser på koralldjuret så får ju algerna inne i koralldjuret solljus, kan göra fotosyntes och skapa näring som sen då korallen i sin tur får nytta av. Så det är ett fantastiskt sånt där samspel mellan koralldjuret och algen. Korallen odlar kan man säga alger inne i kroppen.
Och sen inte nog med det, utan själva koralldjurets kropp får också karaktären ofta av sten. Alltså ytterligare en dimension av det här. För att när man tittar här så är det ju en massa porösa stenar som ligger som är, ja, som ja. Koraller är liksom någon sorts, inte tvättsvamp utan ännu mera, ja.
Och det är det som är grunden för ekosystemet som korallerna bygger upp. De är ju en habitatformande art, alltså de skapar en livsmiljö åt andra arter. Och det är tack vare, precis som du beskriver, de bygger upp en 3D-miljö med den här hårda skelettstrukturen. De bildar in kalcium från havsvattnet. Och i alla fall de här stenkorallerna som vi kommer att prata mycket om idag, de blir då som stenar skulle man kunna säga. Och det är det som bygger upp tropiska korallöar. Det är ju korallrev som växer upp mot ytan.
Jag måste få känna lite, för du har en korall här.
Ja, en bit död korall här ju. Precis, så där låter den. Och vi ser här de enskilda polyperna då, de enskilda korallpolyperna i den här korallen.
Det är ganska vackert. Det påminner ju lite om en växt ändå i att de grenar sig och växer liksom uppåt och så. Men finns det mjuka koraller också?
Det finns det. Vi har, även i det här akvariet har vi mjuka koraller. Och de är ju precis, de fungerar på samma sätt, men de där bildar inte in kalcium så de är mjuka, som mjukkoraller då låter. Och när de dör så försvinner de. Men när de här stenkorallerna, när de dör så finns ju den här strukturen kvar. Och det är det som så sakta sakta bygger upp ett korallrev och en korallatoll så småningom också. Men mjukkoraller finns det.
Men om man pratar om lavar som vi har på land, de är ju lite lika på det viset. De samarbetar också. Och där har man ju på senare år kommit fram till att det är egentligen inte bara en svamp och en alg, utan det finns flera där som man ser man vet inte riktigt vad de gör, lite hangarounds. Är det så med koraller också att förutom att det är då nässeldjuret och en alg så finns det andra organismer där som man inte riktigt vet vad de gör?
Eller? Nej, det stämmer alldeles utmärkt det. Och det är då ett väldigt komplicerat samspel med många, många olika mikroorganismer, bakterier som vi bara precis håller på att lära oss nu. Det är en väldigt starkt förenklad modell det här vi beskriver med korall och alg. Men vi vet om att det är mycket, mycket mer avancerat än så. Och då kan man behandla korallen som en organism nästan. Ibland använder man ett uttryck som är holobiont. Då tittar man på hela korallen och man vet om att det är många olika saker där i. En korall, en alg och många andra organismer. Men man ser det ändå som en superorganism skulle man kunna säga då.
Ja, för sen så pratar man ändå om korallarter och har latinska namn på dem. Om jag pekar här så kanske du kan säga... Ja, men är det någon art, speciell art här som du kan känna igen liksom?
Ja. Jo då, det är många. En som jag kommer att arbeta lite med senare idag, det är en som heter fågelbokorall. Den ser vi fram som ganska bra namn. Det är den som är så lite grenig, smala grenar och ser ut som ett fågelbo nästan. Seriotopora hystrix heter den på latin. Men det finns många, många korallarter. Och det luriga kan man väl säga med korall är att de, beroende på var de växer så kan de se helt olika ut. Så ibland är det väldigt svårt att säga vilken art det är. För är det strömt, då ser de ut på ett sätt. Är det mer lugnt vatten så växer de på ett annat.
Alltså, och här har vi typ framför oss runt 100 arter i den här stora, stora koralltanken, korallakvariet.
Lisa, hur tänker du att ni ska gå vidare i detta vackra, myllrande och ganska komplicerade ekosystem?
Ja, jag vet inte. Jo, men jag tror vi gör så här. Att vi pratar om det här med samarbeten, för det är så otroligt spännande. Mm. Och det är ju inte bara så att korallerna i sig är ett enda stort samarbete. Utan det är ju också så att i korallrevet, mellan olika organismer där, och så är det massor med spännande samarbeten. Så det tror jag vi ska titta lite på.
Ja, och det ser jag fram emot. Tack så länge. Lisa Henko finns alltså idag på Akvariet på Sjöfartsmuseet i Göteborg med Björn Källström som är forskningsledare och marinbiolog där. Många av oss för ju listor över observationer som vi gör i naturen. Robert Petersen delar med sig på Naturmorgons Facebook över sina. Han skriver först om fåglarna. På Artportalen fyller han i en nationell årslista, månadslista, landskapslista, kommun, lokal och en tomtlista. Han har flera olika listor via Klubb 300. Och sen har han pappersark uppsatta i olika rum hemma också. Det här tycker jag är inspirerande. Hör. Toalistan, kökslistan, vardagsrumslistan och sovrumslistan. Därtill har Robert internationella listor plus att han för in andra arter än fåglar i automatiska listor som genereras via Artportalen. Många, däribland vår producent Helena Södlund och lyssnaren Ann-Sofie Ludvigsson, de antecknar rakt upp och ner på en papperslapp vilka fåglar som besöker den egna fågelmatningen. Och ibland väcks ju frågor när man sitter och tittar på sparvar och trastar man matar. Här kommer en fråga från Anne Törensen i Tönsberg i Norge om koltrastar, eller svarttrost som de heter på norsk.
Ja, jeg mater jo fågler fra sen høst til tidlig vår, og i fjor vinter så var det noen dager med et forferdelig vær. Snø og vind og regn, og da var det flere svarttroster, både hanner og hunder utenfor her, så satt jeg et fat med fuglefrø og epler opp på terrassen min, på et bord på terrassen, så det ikke skulle bli vått. Og da kom det en svarttrost ganske fort og begynte å spise og var der og kom hver morgen og formiddag i mange dager. Men så for noen uker siden så var det dårlig vær igjen, sånn som det er i dag med regn og vind. Og så en dag så jeg svarttrosten opp i fatet, men der var det jo ikke noe mat. Så for meg så virket det litt som om den lå og ventet på mat, så jeg lurer på om det kan ha vært det samme individet som spiste her i fjor. Det kan jeg jo ikke vite, men og så lurer jeg på om den kan huske at jeg la ut mat i akkurat dette fatet.
For du har ikke haft mat i det fatet i vanlige fall, eller?
Nei, nei.
För det är som ett vanligt fint fat, det är ingen fågel.
Ja, det är ett keramikfat, ja.
Mm. Så vad har koltrast egentligen för minne och uppehåller sig samma koltrast där i samma trädgårdar år från år? Det är liksom frågan.
Det är frågan, det lurar jag på. Och jag lurar på om de kan vara intelligenta och ha ett minne sånt som kråka och andra fular.
Mm. Anne Törresen i Tönsberg. Det finns ett fint foto på en kanelbrun koltrasthona som sitter uppflugen mitt i en grön vacker porslinsskål på vår webb. Och så frågan då, hur är det med koltrastars minne och intelligens? Ingen är bättre lämpad att svara, tror jag, än ekologiprofessor Susanne Åkesson. Hej Susanne!
Hej, god morgon!
God morgon! Älskar koltrastar så mycket.
Absolut, mm. Det är ju en favoritfågel, det delar vi ju med många.
Hon lägger ut frön och äpplen och nu undrar hon, är det samma individ som minns att den där skålen, den finns det godis i?
Ja, då kan vi börja med att konstatera att en koltrast, maxåldern som är uppmätt, ligger på 21 år och 10 månader. De kan bli väldigt gamla faktiskt. Så det finns en god teori här att det skulle kunna vara samma individ som kan återvända till en viss plats. För det känner man till att det är ganska stor ortstrohet, som man säger, både till häckningsplatser men även till rastplatser för vissa fåglar som flyttar och även till övervintringsplatser. Så om det här har varit en hona nu då som har varit året innan och ätit äpplen här i det här fina lerfatet, så finns det en god chans att det är samma individ som kan komma tillbaka.
Mm.
Och de här fåglarna nu då som lever till exempel av frukt och bär och kanske även nötter och hasselnötter och så här, de lär sig att det finns vissa träd eller matplatser då i det här fallet där de kan förvänta sig att hitta den här maten. Så de har en god navigationsförmåga, kan återlokalisera de här platserna. Så ja, jag skulle inte bli förvånad om det verkligen är samma koltrasthona här i det här fallet då.
Just det. Men hon undrar också lite, vi vet ju att vissa fåglar, att vetenskapen har kunnat konstatera att en stor intelligens hos kråkfåglar till exempel. Finns det forskning på koltrast och intelligens också?
Inte alls lika mycket, eftersom kråkfåglarna är ju generellt väldigt avancerade när det gäller det här, och därför har de ju varit väldigt spännande att studera vidare. Men i det här fallet så behöver ju egentligen inte fågeln vara superintelligent. Det som är viktigt för en koltrast är ju att överleva. Och då måste den veta var den finner mat någonstans. Och det här kan den minnas i form av platser till exempel. Men man känner till för andra fåglar i alla fall att det är många fåglar som har en väldigt god tidsuppfattning. Så att de vet till exempel om det är en, låt oss säga vi är i en stor regnskog och så är det vissa träd som bär frukt bara en viss kort period på året. Och då lär sig de här fåglarna som är beroende av de här träden när ett visst träd i ett visst område kommer att ge frukt, och så beger man sig dit och födosöker. Och det här skulle vi också kunna tänka oss att koltrastar kan så att säga göra också.
Alltså det är klart att det är mycket vad man lägger i ordet intelligens då förstås, men alla arter är ju såklart så smarta som de måste vara.
Ja, och en annan sak som om jag kan få lägga till, det är ju det här att fåglar faktiskt har ett doftsinne som man underskattade under väldigt lång tid. Så är det så då att det till exempel finns frukt någonstans så avger ju den en viss doft, och det här kan man ju också, om man är en fågel och en, kanske också en koltrast, för där har man studerat koltrastar också, att de kan använda lukten för att hitta mat. Men nu hade det ju inte legat någon frukt i fatet här. Så att,
nej, det var som att koltrasten var där och uppmanade henne att vad är den där frukten och fröna nu som var här förra året? Så nu har hon ju fyllt på igen då.
Ja, precis. Ja, och det var väl bra tycker
ja,
jag.
När det, ja. Du är fågelskådare Susanne, får du kryssa du? Alltså har du listor?
Ja, nu för jag väl någon slags dokumentation på vad jag ser för fåglar inom Sveriges gränser, men jag är inte den som gör det kontinuerligt hela tiden. Jag noterar däremot vad jag har omkring mig i min trädgård. Så hur många arter som häckar och hur många jag ser här.
Ja, har du det i någon bok eller någonting?
Ja, det har jag.
Du förresten, Susanne, om man har fler frågor om fåglar eller ja, men vad som helst i naturen, då kan man ju passa på att skicka in dem. För nästa vecka hör ju vi dig igen mycket, mycket mer i Naturmorgon, för då är det naturpanel igen.
Just det, precis.
Och då kommer du ha sällskap av Sofie och Mikael och så svarar ni på ja, det mesta om natur. Så att det är ju tips. Naturmorgon@sr.se kan man göra av sig till. Då hörs vi om en vecka, precis. Susanne.
Ja, det gör vi.
Ja, hej då.
Hej, hej.
Hej. Koltrasten kan vara samma hona som förra året, Anne. Och, för de blir riktigt gamla och de vet ju precis var de ska hitta bästa maten. Det minns de. Nej hörni, nu ska vi ta tag i förra veckans naturfråga och svaret på den. Så här var den formulerad. 2023 fick en liten pojke i Bohuslän sensationellt upp en sån här kuse i sin hov. Närmast finns dessa sagolika djur annars i Engelska kanalen. Vi söker ett släkte där det är hanen som blir dräktig. Och svaret vi sökte är sjöhäst. Tre personer som svarat rätt och dessutom haft turen att dra som vinnare. Det är Oskar Stålenkrans i Bandhagen som får en termos. Birgitta Bom i Högsby får tygkassen och Birgitta Brisman i Lidköping får Naturmorgons tygmärke. Grattis! Anders During i Falun har resonerat sig fram till sjöhäst så här. En kuse kan man ju kalla en häst. Hittar man den i havet kan man misstänka att det är en sjöhäst. Hos sjöhästar är det mig veteligen hanarna som tar hand om ungarna. Nisse Henriksson i Uddevalla minns hovandet och det sensationella fyndet han skriver. Denna gång var igenkänningen där direkt. Kuse och 2023. Det var ju en liten pojke som fick upp en sjöhäst för första gången i Sverige ute från en brygga i Bovallstrand. Och någon månad efteråt observerades det en även inne i Gullmarsfjorden. Och då jag bor i Hellebäck vid Gullmarsfjorden, som dessutom är ett eldorado för dykare från hela landet och väldigt många danskar, så minns jag detta väl. Men så var det. Några få fynd av sjöhästar gjorts de senaste åren och det var då den 6-åriga Hubert Berggren som lyckades fånga en i sin hov och det var den första upptäckten av sjöhäst i Sverige. Och sen har en och annan sjöhäst synts till och då får vi tro att de kommer flytande, kanske inte aktivt simmande hit från Engelska kanalen eller så, för de är inte superstarka simmare, eller? Lisa Henkov, marinbiolog Björn Källström i Göteborg. Ni har sjöhästar i sikte.
Ja, jag står och tittar på dem. Du sa, de är inte superstarka simmare.
Nej. Ska du motbevisa mig nu?
Nej.
Nej.
Alltså, det här sjöhästakvariet, det är ju för gulligt. Det händer inte supermycket. Men de har ju en lång, lång svans liksom, som de griper sig fast med. Och nu är det en som faktiskt rör sig lite grann. Annars är det här med... De kan röra sig, Björn, men att de kom hit, det kanske inte har med deras starka simförmåga att göra, Björn Källström.
Nej, det tror jag inte, utan det häftiga är ju att de har börjat dyka upp på den svenska västkusten och förmodligen har de drivit, de hållit sig fast i några alger eller några sjögräs som har flytit hit med havsströmmarna. Så gissar jag att de har tagit sig hit och inte simmat hela vägen själva.
För att när man tittar på, nu är det en som faktiskt krumbuktar sig lite i hörnet där och... På något vis, de har en lång svans och sen så har de ju en rund kropp så att säga med en liten ryggfena ändå. Mm. Och sen kommer det här som verkligen ser ut som en böjd hästhals och så det här huvudet.
Ja, så man kan förstå varför de har fått namnet då, sjöhästar. Men jag tycker i alla fall att de har stora likheter med en häst till utseendet.
Ja, och nu rör den sig. Ja, ja. Och då, alltså den... man kan tänka sig att den på något vis skulle simma upprätt av någon anledning att man har sett en sån. Men det gör den inte riktigt, utan den mer som betar runt.
Ja, och det tar sig fram över botten här, ja. Ja, precis. Ja. Mm, och även det är faktiskt lite hästliknande rörelserna.
Ja, men jag tycker det. Nästan som man kan tänka sig att den liksom betar. Särskilt den som här närmast, men den kanske till och med sover. Men ögonen är också helt galna. Ja, med någon sorts strålar runt.
Ja, och de kan vrida på de här ögonen på ett speciellt sätt. Så det finns ju mycket med sjöhästar som är märkligt. Det finns mycket spännande att berätta om för våra besökare. Sjöhästar är ju några av våra besökares absoluta favoriter här i akvariet.
Ja. Och vad tycker du är roligast med sjöhästar?
Ja, det är ju att när vi har dem här så vill vi ju berätta om havets biologiska mångfald på många olika sätt. Så vi vill ha ju exempel på spännande och fascinerande livshistorier, och sjöhästar är verkligen det. Här finns ju mycket, mycket att berätta om de här. Dels att de är så fascinerande och fina att titta på bara, så de fångar de flestas intresse, bara själva utseendet på dem. Man tänker, är den fiskens? Kan barnen fråga, och får man förklara det. Och fiskar kan se ut på många olika sätt. Men sen finns det mycket att berätta om deras biologi.
Mm. De är kända för att ha kul könsroller liksom, eller så här.
Precis, jag menar hos oss däggdjur så är könsrollerna, om vi nu kallar könsroller då, lite mer bestämda. Hos fiskar så kan olika arter investera olika mycket, om det är honan eller hanen som lägger in mer kraft på avkomman. En del fiskar släpper ju bara iväg sina yngel och bryr sig inte om dem annars. Andra har mer yngelvård. Och sjöhästen är ett häftigt exempel, för där är det faktiskt hanen som är, har nästan gravid, kan man säga. Honan gör ju äggen, annars skulle inte hon vara hona, men hanen har en äggsäck på magen där honan lägger över sina ägg. Och sen befruktar hanen äggen. Och sen så är det faktiskt precis som att han är gravid. Han förser äggen med näring och syre medan de utvecklas i hans äggsäck. Och sen kommer det här märkliga då, att när de kläcks så föds de. Så det är hanen som föder små, små, små miniatyrhästar, sjöhästar. Och det ser jättehäftigt ut. Helt plötsligt så är hela akvariet fullt med små, små millimeterstora men ändå helt färdiga sjöhästar.
Ja, ah, vilken grej. Mm. Och är det så att de här då, vi har 5 olika sjöhästar här och de håller sig fast då vid pinnar och strån och sådär.
Ja.
Och är de uppdelade i par redan? Det här är ganska unga sjöhästar, kanske 7-8 centimeter.
Ja, precis. Nu har vi en blandning, så det är hälften av varje här, kan man säga. Men de nu vet jag inte exakt just den här arten, men hos sjöhästar så kan det vara så att en hane har ägg av flera honor också samtidigt. Så det kan vara så att hanen har parat sig så att säga med flera olika honor och kan ha då många mammor till de här avkomman som är med äggsäcken. Men det är lite svårt att veta, då får man nästan ta till genetiska metoder om man ska undersöka om det är så. Så de är nog inte par här, utan de är en grupp av sjöhästar tillsammans.
Ja, och de har inget problem med att vara tillsammans. De är inte så här revirhävdande så de börjar bita varandra i svansen eller någonting. Alltså de ser fridfulla ut.
Nej, det finns andra djur som då är problematiska, svårt att sätta ihop ett akvarium, för de vill inte vara för nära varandra. Sjöhästar upplever inte jag att det finns några som helst problem med. De vill vara många tillsammans i ett akvarium.
Ja. Och vad äter de för någonting då?
Ja, de kan äta många olika saker, men små kräftdjur som vi matar dem med äter de, och de äter för fullt här. Man kan droppa ner och vi tinar små, små kräftdjur som vi har i frysen, och så lägger man ner dem här och så äter de det.
Mm. Och vilka äter sjöhästar?
I naturen? Ja, det är nog många olika rovdjur som äter dem. Så de är ju faktiskt lite hotade, men det kanske är mer av våra mänskliga aktiviteter, men de helt säkert många fiender, så att säga, rovdjur som vill äta av dem. De är lite bepansrade, så de har en ganska hård kropp. Jag kan tänka att de är inte helt jättelätt smälta. Men,
och de ser lite taggiga ut. Ja. Men sen har de ju också 2 fenor liksom på huvudet.
Ja,
men då får man titta. För någonting?
Man får titta lite noga för att se dem. Men till slut så ser man att det är någonting som rör sig där. Och sen har de ryggfenorna alltihop. Så de har ju fenor, och som du ser, de kan simma iväg. Men man undrar hur, för de simmar ju inte genom att bölja på kroppen som en vanlig fisk, utan det är de här fenorna som då går i vågor eller viftar med, så de gör så att de tar sig fram.
Ja, för det är faktiskt ganska obegripligt hur de plötsligt svävar iväg på tvären liksom genom akvariet här.
Ja.
Mm. Lite om sjöhästar som alltså finns på Sjöfartsmuseets akvarium i Göteborg. Björn Källström är marinbiolog och Lisa Henkov är fältreporter. Och snart ska vi tillbaka och uppleva mer om samarbeten i korallreven. När vi här på Naturmorgon frågade på sociala medier om ni har några listor på gång nu när året är nytt, så kom ett mycket inspirerande inlägg från Eva Mattsson i Uddevalla. God morgon, Eva.
God morgon, god morgon.
God morgon. Du skrev att du har en smådäggdjurslista. Är det en ny grej för dig i år, eller?
Ja, delvis är det en ny grej för mig i år. Mm. Jag har sysslat med fladdermöss innan.
Mm.
Och jag har ju sett dem som man kan se runt där jag bor.
Och det är i Uddevalla, det sa jag ju själv.
Precis. På västkusten. Mm. Och sen har jag ju rört mig runt lite i Sverige för att titta efter dem. Och sen så kommer jag på det här med näbbmöss då. Näbbmöss är ju fruktansvärt intressanta små intensiva varelser. Och då kom jag i kontakt med ett gäng inom BatLife Sweden som också älskar näbbmöss lika mycket som jag. Och då pratade vi om att vi måste ju se taiganäbbmusen i år.
Mm-hmm. Taiga låter ju nordligt.
Ja, den är nordlig. Man måste flytta sig Dalarna och lite uppåt i alla fall för att kunna se den. Och den har inte sytt till i Sverige sedan 2010.
Nähä.
Så där har vi skaffat en liten utmaning.
Oj, ja, du tänker inte bara sitta på köksstolen och skriva ner något, utan du måste ut och vara lite aktiv här, det förstår jag.
Ja, jag måste vara aktiv. Ja. Och jag är jätteglad över att jag har sällskap som kan hjälpa mig med det här.
Ni är ett litet crew.
Precis, shrew crew
som i näbbmus. Men vadå, hur går man tillväga när man vill se näbbmus då?
Ja, det ska man ju sitta ut och titta i naturen, för de är ju väldigt aktiva. De kilar ju runt i undervegetationen ganska mycket. Mm. Och jag har till hjälp värmekikare som jag tycker är väldigt bra.
Mm.
Så kan man ju lysa på dem i ficklampa. Men sen så har vi ju även fångstutrustning då, att vi fångar dem levande.
Mm.
Vi gräver ner hinkar, vi sätter ut tripptrappfällor heter det, där de går in, och så får man ju bygga de får ett litet bo där inne med lite gräs, och så får de ju ha mat hela tiden.
Mm.
För en näbbmus svälter ju ihjäl om den inte äter på 2 timmar.
Just det. Så, och ni vill dem inget illa, utan ni vill se dem och registrera
dem. Vi ser dem, titta på dem, artbestämmer, och så släpper vi ut dem igen.
Ja.
Så vi är väldigt snälla mot dem.
Ja,
faktiskt.
Är de nattaktiva eller?
De kommer ut på kvällen oftast. Men eftersom de äter dygnet runt så är de ju dygnet runt aktiva då.
Just det. Jaha, och sen har du fler arter som är liksom på någon sorts önskelista här då?
Ja, jag vill ju se Barbastell. Det är ju en fladdermus.
Mm. Hur gör man då?
Jag tittar faktiskt på artportalen nu, att den hade spelats in i Trollhättan. Och det är ju inte jättelångt ifrån mig. Mm. Så man får... Det jag tror är bäst är att åka och titta på övervintringslokaler. Vilket jag har turen att jag får vara med och göra. Så Kleva gruva ska den finnas i.
Mm. Du säger att du har turen att få göra det. Får inte alla göra det, eller?
Nej, man måste vara med en organiserat gäng för att få gå in och titta. För man får ju inte störa dem i onödan.
Mm.
Och då räknar vi dem varje vinter.
Mm.
Så i år har jag faktiskt redan sett vattenfladdermus, fransfladdermus, mustaschtaiga och brunlångöra.
Oj, vad många olika. Kan du också, skulle du kunna liksom artbestämma dem själv?
Ja, det kan jag.
Mm, mm, mm.
Vissa är ju väldigt trixiga när de sitter på övervintringsplatser. Man ser inte liksom karaktärer som ögon och tragus och fötter och så, men ja, det mesta kan jag nog.
Ja. Nu. En del fågelskådare, eller ganska många fågelskådare tror jag, räknar ju om man ser eller hör. Alltså man kan ju bestämma sina egna regler för sin egen lista, givetvis. Så
precis,
vad har du för regler?
Jag har funderat på hur jag ska göra med min lista. I alla fall sått fram till att de ska vara levande djur.
Mm.
Och sen så vill jag nog se dem också.
Mm. Så inte bara detektor då på fladdermössen?
Nej, precis. Utan jag vill ha en observation på dem.
Ah.
Och gärna så att man kan titta på dem nära. Jag vet inte hur jag ska räkna förbiflygande. Jag har inte kommit på det än, faktiskt.
En annan lista kanske? Alltså 2 listor?
Ja, men det kanske blir en annan lista.
Ja.
Men sen så finns det finns ju buskmöss, det finns hasselmöss, brunråttor, skogsmöss, skogslämlar. Ja.
Mm. Mm. Jag börjar fundera på vilka jag har sett. Jag har ju ändå fått göra reportage om en del och ändå är det ju så många som jag inte har sett fast jag får experthjälp när man är ute.
Ja, precis.
Ja.
Ja, nej, men det är jättekul. Men okay. Som sagt, man får ju röra på sig lite runt om i landet.
Mm. Okej, okay, så hur ser vad finns på däggdjurslistan än så länge 2026?
Då har vi då skogsmus och så de fladdermössen jag sa.
Mm.
Det är de jag har hittills. Sen har jag en vässla också, men den vet jag inte riktigt om man räknar till smådäggdjur.
Nej, okej. Okay. Det är mycket avvägande när man gör listor. Ju.
Ja, precis. Jag pratade med en som är expert. Han sa att gränsen går upp i de djuren som jägarna inte är intresserade av.
Mm. Okej, okay. Då så tror
det,
jag
det
vässla
kanske, kan något i det.
Kanske ändå ingår, eller?
Jag är osäker faktiskt. Vågar jag inte svara på.
Ja, och jag blir lite sugen på att hänga på dig på något äventyr, Eva. Vi kanske får
men
se
det
då.
Det tycker jag faktiskt att du ska göra när vi är ute med Shrew Crew.
Ja, det hade varit jätteroligt.
Ja.
Shrew Crew, näbbmusgänget.
Mm. Ja, precis. Mm. Fast det låter coolare på engelska.
Ja, verkligen. Ja. Kul och inspirerande. Lycka till, Eva.
Tack så mycket.
Ja, hej då.
Tack för att jag fick med.
Aha, hej. Eva Mattsson Uddevalla om sin däggdjurslista. Koraller, det är marina djur och det finns en jättestor mängd arter där. Det har vi redan fått höra lite om idag. Och så bildar de då alltså en sorts landskap, rev i tropiska hav, som ju har betydelse sen för andra arter. Fältreporter Lisa Henkov finns med forskningsledare Björn Källström vid akvarierna på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Och Lisa, det finns ju så många spännande relationer mellan arter i korallrev. Inte bara mellan koraller och djur utan också mellan djuren som använder det som miljö.
Ja, men det är ju det gör. För att nu om vi tittar här på, vi har ett litet akvarium för att man ska kunna komma riktigt nära, tror jag, Björn Källström här. Och här finns ju en del spännande organismer. Det är färgstarkt, det böljar lite granna, det flimrar liksom små armar i lila där, tror jag det är. Och så lite mer gulaktiga spetsar på den där som är i hörnet. Och det här är några organismer som lever på korallrev och i korallrev. Vad är det för någonting i hörnet där?
Ja, precis, det stämmer. I fyra kvar här så visar vi upp mer detaljer av korallrevet. För om man nu har förmån någon gång att komma på ett korallrev och snorkla eller dyka så ska man kolla på de här små detaljerna. Här vill vi visa upp dem. Och det som vi tittar på som du beskriver så fint här, det är en havsanemon. Det är ju också ett nässeldjur. Vi pratar ju om koraller och de har nässeldjur och släktskapet med maneter och anemoner. Detta är ju, kan man nästan tänka sig, som en fastsittande manet. Med de här tentaklerna som du beskrev, där sitter det fullt med nässelceller. Och skulle vi stoppa ner handen i den där så skulle vi bränna oss ganska kraftigt. För den har ett starkt gift för oss människor.
Ja.
Men då en häftig sak, om vi tittar in i den så ser vi att det är några små fiskar som simmar omkring inne i anemonen. Och de verkar ju inte alls bränna sig, tvärtom. De trivs ju där inne och vill vara där. Och det är clownfiskar. Ett av de här exemplen på jättehäftiga organismer som finns på korallrevet.
Och du har ju andra fiskar här i akvariet också. Ja. Men de närmar sig ju inte den där anemonen överhuvudtaget. Det är små stim här.
Ja.
Men de är liksom en decimeter ifrån.
De vet att de skulle bränna sig om de kom åt anemonen. Kanske till och med bli uppätna med en anemon då. Men clownfiskarna, de har en häftig anpassning. Så de har som ett slemskydd, kan man säga. Slemhölje ute på kroppen. Som gör att de får inte det här nässelgiftet på sig. Och då kan de leva inne i anemonen. De har ett perfekt skydd för det kommer en angripare som vill äta upp dem. Så dyker de bara in och gömmer sig i anemonen.
Ja. Ska vi se om vi får syn på en då? För att...
De är ju fantastiskt vackra de här. Och jag tror att många av dem som lyssnar känner igen dem. Clownfisken fanns ju med i den här filmen som heter Hitta Nemo. Den handlar ju om en clownfisk då. De här rödvit fina fiskarna som är mångas favoriter också här i akvariet.
Ja. Och de är bra på att gömma sig, kan jag intyga.
Ja, de är kanske lite morgontrötta nu, men de är här. Ibland dyker de upp, kommer ut. Men de gömmer sig in i anemonen, som sagt.
Och hur lever de sitt liv där då? För att det verkar ju väldigt stationärt att sitta in i en anemon hela livet.
Ja, när de är vuxna så är de faktiskt där i anemonen. Och det är ett samarbete, för de får skydd av anemonen. Men de skyddar också anemonen från angripare. Och de putsar och de kan till och med mata anemonen. Så att de betalar tillbaka för det här skyddet genom att sköta om anemonen. Så det här är ett riktigt bra samarbete mellan de här två arterna.
Wow.
Och de föds, så många fiskar på korallrevet eller i havet börjar sina liv som små yngel då, eller larver, de driver med vattenmassan. Men så småningom när en clownfisk hittar tillbaka till revet efter kanske veckor av drivande i vattenmassan, så kommer den att bestämma sig för vad är en anemon. Och de kommer att vara i ett par i den här anemonen, så det kanske är två clownfiskar som träffas. Och det fascinerande med clownfiskarna och många andra fiskar är att från början så har de inget kön. De är inte bestämda att de är honor eller hanar. Fiskar har inte genetisk könsbestämning på det sättet. Och i det här paret då som bildas, de här säger, nu ska vi bo, vi ska bilda familj kan man säga, om vi ska använda människotermer, så börjar de faktiskt slåssen för att avgöra vem som är störst och starkast av de här två i paret. Och den som vinner den här kampen, den får bli hona. Så den stora och den starka hos clownfiskarna är honan, och den lite mindre blir hanen. Så det är en ganska häftig variant.
Ja, och då ser de ändå likadana ut, tror jag. För att jag har sett två här. Den ena är mycket större, det ser man.
Det är honan.
Och med just den här karaktäristiska knallorangea teckningen. Och sen så är det vita fält och så är det lite svarta detaljer också ibland på vissa ställen emellan det vita och det orangea. Men inte överallt alls.
Precis, så den här hanen då är lite mindre.
Såg du vad som hände här?
Ja.
Den här liksom, det är någon sorts...
Det är en jättemussla som sitter precis framför anemonen. Och det är ett bra namn för den är jättestor.
Ja.
Den är, kan den vara en 30 cm stor, men den är fortfarande liten. Och namnet är väldigt bra för jättemusslor blir jättestora. De växer på och i korallrevet och kan bli gigantiska, kanske en meter stora och jättegamla.
Så stor, men det den gjorde var att den har en massa som sticker ut, som ser ut som någon sorts, jag vet inte, korall eller vad som helst, det fladdrar.
Det är deras mjukdelar, liksom... det är själva kroppen och musslan.
Ja.
Och tidigare så berättade jag om det häftiga samarbetet mellan korallen och algen, att korallerna faktiskt har alger inne i kroppen. Den här jättemusslan har precis på samma sätt, så i sin kropp, sin mjukdelar, så odlar den också alger. Så den öppnar upp sig så här och sitter och solar sig, fångar in solljus. Så precis på samma sätt som koraller så har den här musslan alger som lever inne i kroppen. Det är ju lite svårt att tänka sig hur detta fungerar. Ibland brukar jag förklara det. Tänk om vi hade morötter som växte i magen. Och så ligger vi och solar och så växer morötterna och så blir vi mätta. Så funkar det inte för oss människor som tur är. Men för många djur, så, inte minst i havet, så funkar det precis så.
Alltså det är så fascinerande. Och den är så galet snygg. Men det som hände var ju också att den... ryckte till faktiskt.
Jag fick nog för sig att det var någonting som skuggade den. Den känner av det, och då om man liksom simmar över en sån här så snabbt så drar de ihop sig.
Wow. Och så har den alltså självlysande nästan ljusblåa fläckar ut efter hela kanten där.
Otroligt vacker.
Och så en lila liksom avslutning på den här vågiga kanten. Ja. Ja, det är så läckert. Och om vi vänder oss om då har vi ju hela revet här. Då kan vi se det mer som i en helhet. Och då kom det ju pilande en haj här.
Precis, vi har två svartfenade revhajar som simmar omkring vår stora koralltank. Det är 430 000 liter stort akvarium. Ja. Och där har vi då koraller som vi beskrev tidigare. Men också en väldig massa olika fiskar. Och det som många besökare ser först då, återigen då, några av besökarnas absoluta favoriter är naturligtvis hajarna.
Ja, men det måste man ju säga att föreställa sig det här revet med alla olika samarbetsrelationer från koralldjuren och så vidare. Alltså vi får verkligen dyka in i lite fler sådana, men vi hinner inte så himla mycket mer sånt nu. Det bara svävar på här inne.
Ja, det finns mycket att berätta om verkligen. Och vi skulle kunna berätta om massa liknande häftiga livshistorier i det här akvariet. Det finns många andra samarbeten och andra evolutionära coola grejer som har utvecklats på revet.
Ja, och det ska vi faktiskt göra. För vi har ju tid kvar, men vi har den inte just nu. Utan nu är det Jenny Berntsson Djurvall igen.
Tack så länge för de fina bilderna, berättelserna och kunskapen från stora korallrevet, det tropiska som finns inne på akvariet på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Lisa Henkov är fältreporter den här morgonen och Björn Källström, marinbiolog och forskningsledare. Och vi kommer också höra mer om den forskning och det arbete som pågår bakom kulisserna i akvariet i Göteborg. Vi fortsätter också prata om listor. fågelkrysslistor, mosslistor och ja, det kommer dessutom dyka upp både glasslistor och listor på antal fästingar. Ett tropiskt korallrev med ett hundratal olika koralldjur kan upplevas inne på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Det är vackert och myllrande, men bakom kulisserna pågår också arbetet med att bygga upp en genbank och forskning på hur koraller kan förökas i fångenskap. Vi ska vara med om fraggning alldeles strax. God morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Ja, fraggning är ett begrepp vi ska lära oss om idag. Det har alltså med koraller och korallrev att göra. En annan artrik miljö är det etiopiska höglandet. Så det är ingen högoddsare att det är just där som ett nytt däggdjur, en mycket liten näbbmus, nyligen hittades. Vi har pratat med forskaren Jonas Meheretu om hur det gick till. Och så skriver många av oss på årets nya listor. Johan Mäete skriver på våra sociala medier att han har två listor. En lista över naturområden han vill besöka och hur lång tid det tar att ta sig dit. Och en förteckning över alla utflykter till naturområden han gjort och när. Han skriver: ibland skriver jag om jag sett något speciellt där. I år har jag börjat skriva ner det i en 5-årsdagbok och då skriver jag även väder och temperatur och om jag sett någon särskild fågel. Men tanken är att skriva ner vilka fjärilar jag ser. Fast det får jag vänta lite till med. Och i reportaget här i Naturmorgon strax före 7:30 ska vi träffa Niklas Holmström som förra året la all sin energi på att få se så många fågelarter som möjligt från sin cykel. Han fick en och annan bonuslista på köpet.
Så det är liksom många listor liksom på den här glasslistan och fästinglistan. Uppe i 18 fästingar just nu.
Jaha.
Och punkalistan, den är uppe i 3. Så det är också...
Men det var inte så farligt.
Nej.
Hör om skådaren som cyklat Sverige runt för att få se så många fågelarter som möjligt, men som fann djupare mänskliga insikter på vägen. Berätta gärna om din naturlista. Kanske mejla nu på morgonen till naturmorgon@sr.se till exempel. Vi har hört om hotade tropiska korallrev ganska länge nu. En naturtyp som är konkret påverkad av förändrat klimat. Det handlar både om högre temperatur och surare hav som är problematiskt. Kan korallrev i fångenskap vara en livlina åtminstone? Lisa Henkov, du sänder från Sjöfartsmuseet i Göteborg där det finns tropiska korallrev. Vi ska reda ut det här lite mer nu. Kan vi börja prata om varför just korallrev är så illa utsatta av klimatförändringar?
Ja, men absolut. Och det vet inte jag så noga, men Björn Källström som är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet här i Göteborg. Du vet, varför är koraller så otroligt känsliga för den här globala uppvärmningen som vi är inne i nu?
Ja, tyvärr är det så. De är ju, som vi har sagt, och de är väldigt viktiga. De bygger upp ett fantastiskt ekosystem, hög biologisk mångfald. Tyvärr då så är korallerna i sig själva känsliga. De måste ha varmt vatten, så de finns ju bara i ett område runt tropikerna, runt ekvatorn. De kan inte leva i Medelhavet till exempel, där det är fortfarande för kallt.
Men så måste det vara ganska grunt också, eftersom de ska ha ljus.
Precis, varmt och grunt. Men det tråkiga är att blir det bara någon grad för varmt, de vill ha kanske 26, 27, 28 grader varmt i vattnet, varmt och skönt för oss också, men börjar det närma sig 30 grader för många arter, bara redan då så blir det för varmt och de blir stressade av den här extra värmen. Och korallerna har ju det här intrikata samarbetet med alger. Så det är ett samarbete. Korallerna har alger inne i kroppen. Och när de blir stressade av värmestressen då, så reagerar de genom att putta ut algerna. Och algen hoppar ur eller försvinner ur korallen. Och korallen bleks då. Det blir bara det här vita skelettet kvar, eller skalket kvar. Och korallen kan överleva ett tag. Men den är beroende av sina alger. Så om det inte temperaturen sjunker så att korallerna kan ta tillbaka algerna, så kommer korallerna till slut att svälta ihjäl av korallblekningen. Så det är alltså en värmestress som gör att de puttar ut sina alger, bleks och så småningom så dör de.
Och så dessutom som lax på löken där, så den här koldioxiden gör också att haven blir surare. Men är det något problem? För annars tänker jag att de bildar ju ändå de här kalkskeletten som är så här.
Precis.
Jag petar lite på ett bara för att det är så otroligt hårt. Och det, men det är kalciumkarbonat då, alltså kalk.
Precis. Och då har det andra, tyvärr, den andra effekten av att vi släpper ut fossil koldioxid är att det löser sig i havet, som du sa. Och det blir då kolsyra, kan man enkelt säga. Havets pH-värde sjunker. Det blir inte surt, men man kallar det ändå havsförsurning. Så det sjunker från kanske pH-värde 8, 8,2 som är det normala. Och man börjar närma sig någonstans 7,8 nu. Och när det då blir försurat, det blir surare och surare, så kommer det här kalciumet i vattnet att ändra kemisk form, kan man säga enkelt. Så då dels kan inte korallerna ta upp och bilda de här strukturerna, de här hårda strukturerna som bygger upp koralldjuret eller korallkolonin och så småningom hela revet. Och till slut, när pH-värdet sjunker lite till, så kommer de här att lösa upp sig av bara det låga pH-värdet. Så det är den andra effekten då. Så korallerna och korallreven drabbas av två effekter av att vi tar upp och släpper ut fossil koldioxid. Mm.
Och då om vi tittar oss omkring här, vi tittar lite mot den här stora korallakvariet här, korallrevet. Det är ju så mycket små fiskar, stora fiskar och andra organismer som dras med i fallet då, om det inte finns levande korallrev. Men ni håller ju på här och har levande koraller. Och hur gör ni för att få fler koraller?
Ja, precis. Och i våra akvarier här kan vi hålla optimala förhållanden. Vi håller koll på pH-värde och vi kan göra allting så att korallerna trivs jättebra. Det första då, att rädda korallreven, det måste man alltid säga, och det säger jag alltid, det är att stoppa klimatförändringen. Det är liksom det sättet vi måste göra för att rädda korallreven. Men när man har sagt det så kan man också beskriva att det finns många olika grenar där vi försöker hjälpa till och på olika sätt vara med och bevara då korallreven. Och ett sätt som vi gör i våra akvarier som vi har här, här har vi ju redan akvarier som kanske i första hand är till för att visa upp och berätta om det här fascinerande samspelen och allting på korallreven. Men i och med att vi har levande koraller i vårt akvarium och i många andra publika akvarier i Europa och i världen, så har vi sagt att vi ska starta en levande genbank där vi håller ordning på vilka korallarter vi har och hur många koraller. Och sen då kan vi dela koraller med varandra. Och när vi förökar dem så gör vi på ett väldigt enkelt och lite speciellt sätt.
Ja, du får visa här faktiskt. Ja. Nu tar vi lite korallförökning, för det går på ett kick.
Ja,
om man bara har en levande korall.
Precis, nu har vi en levande korall här, koloni. Den tar upp i vattnet. Så där. Och nu gör jag något märkligt. Nu har jag en vanlig tång, en avbitad tång. Och det här kan se drastiskt ut då. Där klipper jag i korallen. Med tången.
Oj.
Ja, nu hoppar det iväg lite bitar.
Ja, jag tar upp en här.
Och det kan ju kännas som sagt drastiskt då att man klipper sönder med korallen. Men för varje bit vi delar upp får vi faktiskt så småningom en ny korallkoloni. Här kommer nästa märkliga grej. Nu tar jag en med superlim. Och så limmar jag då lite på en sten här. Jag lägger en hög med lim på stenen. Och superlim och koraller kanske man inte tänker att de riktigt hör ihop. Men då, sen så stoppar jag bara ner den här korallen i superlimmet. Och vips så har vi en ny korallkoloni. Så korallen kommer växa över det här limmet här sen. Och så växer den förvånansvärt fort faktiskt. Man hör ju talas om att koraller växer långsamt i naturen. Och det gör de. För där är många olika saker som påverkar dem. Men hos oss så kommer den här korallkolonin som nu bara är några centimeter stor. På ett år kommer den bli 10 centimeter kanske stor i diameter.
Och då är det så att det här ser ut som ett litet V. Ungefär 2 centimeter på varje stråk. Och du knipsade bara rakt av där.
Ja. Det gjorde jag. Och då använder vi oss av någonting som man skulle kunna säga nästan klonar. För i en sån här korallkoloni så är alla de här polyperna, alla de enskilda koralldjuren som sitter ihop i den här kolonin, de är ju genetiska kopior av varandra.
Ja, så det är samma individ egentligen som går vidare.
Ja.
Men det som är poängen här, om man tyckte att det lät som det skulle göra lite ont för korallen, så är det så att det levande djuret, det finns bara i spetsen.
Ja, och sen så är på det grenarna. Men sen klippte jag en bit
grenar. Ner. Ja.
Och så limmar man fast den. Och sen så kommer de att fortsätta att dela sig. Och det är så en korallkoloni växer till naturligt. Att de könlöst, alltså de bara klonar sig själva. En korallkoloni delar upp sig och blir två. Och så sakta, sakta så växer den och blir större.
Ja. Så går det till när man förökar koraller här.
Mm. Tack för detta. Är det, Lisa, är det det som är fraggningen då?
Ja, det kallas för fraggning. Fragmentering antar jag att det kommer ifrån.
Ja, det stämmer bra.
Ja. Och nu har jag också äntligen förstått vad blekning innebär. Tyvärr har vi fått lära oss det, men tack så mycket. Björn Källström, marinbiolog, forskningsledare på Sjöfartsmuseet i Göteborg, fältreporter, det är Lisa Henkov, och de kommer tillbaka en gång till i detta program. Kanske har ni hört nyheten redan om att en ny näbbmysart hittats i Etiopien. Och det är sannoliken inte ofta nya däggdjur upptäcks. Men det är klart, den här arten är ju mycket, mycket liten. Den lever också uppe på hög höjd på Afrikas tak, mer bestämt i Damota-bergen. Så det är väl inte undra på att den har lyckats hålla sig undan vetenskapens blickar tills nu. Tidigare i veckan pratade jag med en av forskarna som var med och upptäckte den. Han heter Jonas Meheretu och jobbar på SLU i Umeå. Och det var 2023 efter 10 dagars fältarbete som det plötsligt fanns en liten, mörk näbbmus i en av hinkarna eller fällorna, som för hans vana öga var annorlunda.
I was in 2023, we were doing small marmot trapping in a mountain called Damota in southern Ethiopia. And for about 10 days, every morning when you go and check traps, we were catching similar rodents, a very common species in mountain ecosystems. And the next morning, I was walking around checking for captures in the pitfall lines, and I saw this very tiny, dark shrew inside a red bucket. So I immediately thought that maybe this could be something different, because it doesn't have similar traits that we see in commonly captured shrews in those areas.
I en av de röda hinkarna, en sorts smådjursfällor, fanns en näbbmus bara 5 centimeter lång med kort svans och en ringa vikt på 3 gram. Jonas Meheretu, med 2 decenniers erfarenhet av fältarbete och smådäggdjur, anade med en gång att den här näbbmusen var något nytt. Eller snarare, han hade sett den en gång tidigare för 8 år sedan på en expedition tillsammans med biologen Bill Stanley.
Could be something similar, a specimen that we have captured with the late Bill Stanley 8 years earlier in the famous Semi Mountain National Park, a few hundred kilometers away from our trapping area. And that earlier trapping was back in 2015 led by Bill Stanley from the Field Museum of Natural History in Chicago.
Mycket olyckligt så dog Stanley mitt i fältarbetet, och näbbmusen beskrevs aldrig den gången. Alltihop var väldigt sorgligt och känslosamt, säger Jonas.
Fast forward 8 years later, my team rediscovered some few individuals of this species in Mount Damota, as I said, and we contributed to completing the story of this very interesting species for a very special person, Bill Stanley.
Jonas, du är själv från Etiopien och kanske kan känna igen det här landskapet som näbbmössor lever i. Kan du berätta lite hur det här unika landskapet ser ut?
Oh, very well. I mean, the Ethiopian highlands are sometimes called the roof of Africa. They are very high elevation, more than 4,000 meters above sea level. You have alpine habitats, cloud forests. So, I mean, you have landscape, vegetation, diversity, very high diversity in these areas. And the climate is a bit harsh. It's very cold during night, frosty, icy. And then during the day it's very hot.
Det etiopiska höglandet är spektakulärt, säger han, med sina bergstoppar på mer än 4000 meter och dalgångar. Här finns molnskogar, alpina områden, buskmarker och hedar. Klimatet är strängt, med kalla nätter och heta dagar. Det här tillsammans gör att många arter har fått anpassa sig till de olika mikroklimaten, säger Jonas. Så den biologiska mångfalden är stor. Till exempel finns det 104 olika gnagare i Etiopien, varav 43 är unika eller endemiska för höglandet. Det finns 30 näbbmusarter i landet, 12 är endemiska.
It's a very high biodiverse area. If you only take rodents as an example in Ethiopia, there are a total of 104 species. Mm. And 43 of them are endemic to the Ethiopian highlands. Mm-hmm. So this is about 41%. For shrews, there are 30 different species, and 12 of them are endemic to Ethiopia. And most of these are from the Ethiopian highlands. So this is about 40% endemicity. Mm. So if you do the same for plants, amphibians, insects, you will see high biodiversity.
Den nyfunna arten kommer heta Crocodura stanleyi, för att hedra kollegan Bill Stanley. Men något namn på språket amariska, det har Jonas inte funderat på än.
Oh, that's a very interesting question. I haven't thought about it, but there is a in Amharic it's called Ait Amagut. It's a common name that's given for shrews, but it doesn't have a specific name. I think that's a very good thing to think about. I completely agree. I mean, this has to be given some kind of interesting name.
Jonas Meheretu, forskare på SLU i Umeå, var en av forskarna som var med och hittade en för vetenskapen ny näbbmusart som har ett vetenskapligt namn men ännu inget tilltalsnamn. Det kanske en får. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi har undrat vad du har för listor eller andra sätt att bokföra naturen på, kanske nu när året är nytt. Görel Mån som skriver, i vaxduksböcker finns alla våra vandringar från den 8 april 1981 och framåt. Den senaste var 21 september 2025. Och Katarina Stenman, hon använder sig av olika digitala listsystem, berättar hon. Artportalen, iGoTerra, eBird och iNaturalist. Hon listar fåglar i världen och i Västerbotten, men också andra djur, insekter och växter i världen och i Sverige och en del andra länder. Massa olika digitala listor alltså. En person som listar precis varenda liten art på sin egen gård, det är ju naturvårdaren Mats Karström i Vollerim. När han och familjen flyttade in i juni 1996 skrev han ner björktrast, grönsiska och storspov första dagen. Sen kom puktörneblåvingen som första dagfjäril och sen har han fyllt på. Men han har tagit hjälp av gäster och experter för att artbestämma varje organism han har hittat. Det har varit svampmyggor, långhorningar, orkidéer, fingersvampar. Och jag hörde efter med honom igår på sms om hur många arter han är uppe i nu på sin 30-åriga tomtlista. Och han skrev att han har till dags dato sett 1948 arter på sin tomt. Den senaste är sexbandad murargeting, hälsar Mats Karström. Nu ska vi träffa en man som gjorde väldigt många olika listor under 2025. En lista över provade finglassorter, en fästingbettlista och en lista över punkteringar på cykeln bland annat. Men den viktigaste listan, det var fågellistan. Niklas Holmström bestämde sig för att uppleva så många fågelarter som möjligt under 2025 på cykel. När drygt 3/4 av året hade gått skickade vi reporter Mats Ottosson och en cykel till Öland för att göra Niklas Holmström sällskap.
Hur många kilometer har du cyklat för det här laget i år?
Jag räknade ihop igår, det var 1524 mil då.
Och vad sätter i relation till någonting?
Ja, skulle jag börja till Torshälla där jag bor då, ja. Och cykla fem, men då skulle jag komma ner till Kapstaden, Port Elizabeth, om jag kör den östra vägen via Egypten och Östafrika. Så det är liksom den magnituden kanske.
Ska vi svänga ner vänster här?
Ja.
Ja, Niklas Holmström hade hunnit cykla ganska långt redan och då var det ändå bara mitten av oktober när vi träffades. Och följaktligen en del kvar av hans Big Year som det heter i fågelskådningskretsar. Ett Big Year går ut på att se så många fågelarter som möjligt under ett kalenderår. Nästan alla som gör det här tar bilen. Inte Niklas Holmström, han cyklar. Och när han inte kan cykla, som över Kalmarsund till Öland, ror han med cykel och packning i båten.
Det är lite svag, eller ja, måttlig nordostvind, men det är ingen sjögång direkt. Så det ska nog gå bra. Fan, det är pirrigt.
Så låter det ett Instagram-inlägg från 3 maj när han genomför den första rodden över till Öland. Under hösten gör han om samma sak igen och det är då som jag tar med mig min skraltiga herrcykel och gör sällskap med honom i några timmar på småvägar och stigar i Ottenbylund. Vid det laget har det hunnit bli 99 nätter i tält och 26 under bar himmel för Niklas. Och 293 sedda fågelarter.
Så det är, liksom, det är nära...
Sniffar på 300.
Sniffar på 300... Och jag vet ju liksom att ja, det finns ju inga säkra kvar, det finns det inte. Men jag är ju supernöjd liksom över att komma upp i de här. Sen om det blir 300 eller inte, det, ja, det får visa sig.
Mm, och nu när det här reportaget sänds så är ju året slut. Så kom Niklas Holmström upp i drömgränsen 300 arter. Hur stor roll spelar den siffran egentligen? Vi återvänder till de frågorna. Nu ska vi istället snabbspola de där 1500 milen och vi börjar med att blicka tillbaka mot det stora årets början. Det finns vissa fågelarter som man har störst chans att se mitt i vintern, gärna vid Hallandskusten. Niklas Holmström, som alltså bor i Torshälla i Sörmland, hade ledigt från jobbet i några veckor och ville vara på plats direkt den 1 januari. Så han började cykla redan annandag jul.
Men det tog 6 dagar att ta sig ner. Så jag hann skåda i 6 dagar. Så jag fick in vattenpiplärka och berglärka. Det var målarterna. Men sen var det hagel och det var regn. Och någonstans där uppe vid Askersund, då var det ju snöstorm. Alltså då var det ju riktigt jäkla... Man måste ju fram liksom. Jag skulle ju till jobbet också.
Och hem kom han och arbetade av de sista månaderna innan äventyret började på allvar.
Jag sa upp med slutet 20 mars och 21 mars drog jag iväg då.
Alla på Freja igen. Det är svårt att hålla i styret med en hand och mikrofonen i den andra. Ja, förlåt.
Ja, nej, men så jag vill inte skjuta upp. Några kompisar som har gått bort och brorsan som har gått bort och liksom... Och jag bara ville iväg, ute på äventyr liksom.
Men man undrar ju, hur har man råd att säga upp? Det måste ju vara en fråga som du möter. Hur har du råd att göra detta, att bara fågelskåda nästan ett helt år?
Alltså så här, jag har liksom rätt låga omkostnader, jag har inga lån och sådär. Så, och sen gör jag inte om, jag bränner mig kanske liksom så här, i snitt skulle jag säga 150 kronor om dagen. Men jag känner inte så här liksom, oj nej, nu är det nudlare en vecka, så är det ju inte liksom. Så, jag har ju råd med en dröts här, prio, det är ju mina glassar, det är ju gelato och finglassar. Det är liksom.
Du är en glasskonnässör?
Ja, precis, och jag har ju min topplista bland glassar under det här året. Så toppen är ju persikaglassen i Götlunda glass där mellan Arboga och Rubro. Och sen tvåan är lavendelglass och björnbärsglass. Och björnbärsglassen var en kompis fru som gjorde själv med glassmaskin.
Ja.
Så det är liksom många lister liksom på den här glasslistan och fästinglistan. Uppe i 18 fästingar just nu.
Jaha.
Och punkalistan, den är uppe i 3. Så det är också...
Men det var inte så farligt.
Nej.
Ja, många listor blir det. Men det viktigaste är trots allt fågellistan. Det är de strategiska valen för att maximera den som styr rutten från dag till dag och månad till månad.
Så för ugglornas och hackspettarnas skull inleder Niklas Holmström färden i slutet av mars med Västmanland, Dalarna och Värmland innan han styr ner mot västkusten och Skåne och sen genom Blekinge mot Kalmarsund och den första rodden över till Öland i maj. Sen krisar det till sig när han ska tillbaka över sundet. Då finns ingen roddbåt att tillgå, så han väljer Ölandsbron, trots att man egentligen inte får cykla där. Halv tre på natten, en vardag med minimal trafik, cyklar han fullbehängd med lampor så snabbt som möjligt över bron och blir stoppad av polisen.
Men de var väldigt sympatiska och jag berättade om mitt äventyr och de lät mig fortsätta.
Därnäst är det Norrlandsfåglarnas tur. I början av juni inleder han färden upp genom Dalarna till Fulufjället, över Flatruet i Härjedalen, mot Östersund i Jämtland och vidare upp mot Stekenjokk i Västerbottenfjällen och till slut ut mot Umeå och kusten. Det säger sig självt att om sånt här ska fungera krävs maximal planering, inte bara av fågelskådningen utan även kring sånt som packning och mat.
Nere vid framgaffeln har du, vad är det som är där?
I den fickan har jag mos, lite tepåsar.
Mos, vadå mos?
Alltså pulvermos.
Ja, okej. Okay. Basföda?
Ja, det är min basföda, liksom tonfisk och pulvermos.
I en annan packväska ligger den holmströmska specialgröten, utprovad på den tiden Niklas ägnade sig mycket åt ultralånglöpning.
Ja, det är liksom dinkelflinga, det är havregryn, det är couscous, det är valnötter, det är sötmandlar, det är chia, det är pumpakärnor, det är soroskärnor, så mixar jag typ mjöl.
Är det hemligheten bakom ditt big year?
Precis, det är gröten. Ja.
I samma packväska ligger också sjukvårdskittet. Mycket viktigt.
Ja, man måste ta hand om sin röv. Förr när man sprang, då var det fotvård. Liksom nu när man cyklar, då är det rövvård. Då är det puder, alltså så här barnpuder och på med lite så här pads och grejer och tejpa. Och, så det är ett pussel med röven. Och även fast jag skötter så fick jag ju två inflammerade så här hårsäckar. Alltså, och det gör ju ont, det gör ju riktigt jävla ont.
Det här var på vägen hem från Norrland. Den sträckan från Umeå ner till Mälardalen var den absolut jobbigaste under året. Och det var inte bara smärtan där bak som plågade, utan också en känsla av att vara helt tömd på energi.
Nej, jag var så jäkla slut i huvudet. Det var lite obehagligt. Så då var det ju två veckors vila när jag kom hem. Kopplade bort alltså fågel helt och hållet. Det var bara liksom, umgicks med vänner och fika och gick på utställningar i Stockholm och var hos mamma och katten. Och åt, framförallt åt som fan. Men sen började jag längta ut igen och det är ju det som är, den känslan vill man ju ha. Det var riktigt skönt.
Så det blev västkusten, Skåne och Öland ännu en gång. Och höjdpunkterna längs vägen har varit många. Som när han såg tre liror på samma dag vid kullen i Skåne. Liror är riktigt exklusiva oceanfåglar och en av dem, större lira, har bara setts ett 20-tal gånger någonsin i landet. Andra fågelmöten är minnesvärda på andra sätt, som i Fulufjällets nationalpark där målarterna var lavskrika och tretåig hackspett.
Tog ett tag innan jag fick syn på lavskrikarna, men då kom ju hela familjen där, satt på huvudet och åt ur handen. Men det var så här, det var ju lycka för mig, ja, att ha en lavskrika i handen. De här små ögonblicken, för det är ju ögonblick det handlar om.
Nu öppnar det sig lite framför oss här. Det som heter Schäferigängarna som ni ser nu. Stora öppna betesmarker och sen Östersjön utanför det. Det som kommer ut på en savann vid ett hav. Och så Långejons fyr långt nere söderut.
Med den utsikten stannar vi till.
Ja, det är topp.
Och Niklas ser tillbaka på vad det här året har gett.
Redan nu känner jag liksom det som kommer vara bestående. Det är ju alla möten med alla människor. Alltså, jag har fått liksom så här tro på mänsklighet. Ja, men alltså, folk är så jäkla hjälpsamma och omtänksamma. Och folk som jag inte känner som har bjudit hem mig. Ja, nej, du kan vara hos mig och sådär. Ja. Mm. Alltså, jag kan bli nästan så här tårögd. Det blir nästan som... Men det har varit en så här... Det är jag tacksam för, alltså, det här långa projektet, för att upptäcka den biten. Och det kan vara liksom små saker. Lite pepp när man behöver det liksom, och bli påminn om, ja, men skit i de där 300, Niklas. Det är inte så många som kan göra sånt här äventyr som du gör nu. Liksom, var tacksam för det. 300 eller liksom icke eller blir liksom, det är ju bara en siffra.
Så det här som ser ut som att det handlar om fåglar helt och hållet, till slutändan så handlar det om människor istället?
Ja, jag skulle säga alltså, absolut, absolut.
Detta var alltså mitten av oktober. Efter det följer jag Niklas Holmström via hans Instagramkonto och ser att han drar iväg upp till 299 arter ganska snabbt. Men där stannar det.
Det har inte varit fokus på 300, men när ligger man på 299 så, ja, då är det ju självklart man gärna vill ha in en till. Liksom.
Men så kom den 17 november.
Nu är jag i Mellby strand.
Det är framåt kvällen den dagen när jag ringer en glad Niklas Holmström som han berättar att bland svärtor och sjöörar ute i Laholmsbukten låg den och guppade. Art nummer 300. En sibirisk knölsvärta. Senare i november cyklar han hem till Sörmland och kan summera året med 300 fågelarter och 1761 cyklade mil samt 106 nätter i tält och vindskydd och 27 under bar himmel, 4 punkteringar och 79 sorters finglass. Nu väntar ett nytt år och nya planer.
Jag har ju en extra cykel på Öland som den har inte använt och så där, i Själv och så Jesper liksom, men så han ville liksom kan köpa den och så, ja, eller som köpa kan ju ha, alltså, så hade han en glassmaskin som inte han hade. Då bytte vi, så ska jag hämta den i Stockholm sen, fan vad ska jag göra glass alltså.
Det var Mats Ottosson som hade följt med Niklas Holmström en bit på cykel. Niklas som alltså såg eller hörde 300 fågelarter under året 2025 enbart genom att cykla, vandra och ro genom Sverige. John Dock i Norrtälje skriver: minnen översköljs vid morgonkaffet. Utöver att vandra med öppna sinnen är cykling perfekt för fågelmöten. Några starka minnen är Toscana, sist cykel i sällskapet, hör ett ovanligt starkt läte, stannar och ser en liten grupp biätare på en telefontråd. Och i maj, ensam på en liten väg i Roslagen, njuter av stillheten, dör sen gök rätt nära. Minnet återupplever jag starkt, glatt och tacksamt. Och Helena Sundström i Skänninge skriver att hon har fört dagbok sedan 2008. Skriver alla möjliga intressanta observationer så här års, alla arter jag ser vid fågelmatningen, sen blir det vårtecken, första lärkan etc. Redan förra veckan hördes första hackspetstrumvirven, så den finns redan med i boken. Vi har ju pratat mycket om listor man kan föra över olika arter. Jag tänker att det blir ganska svårt att föra listor över marina arter om man inte finns vid ett akvarium som Lisa Henkov vid ett tropiskt korallrev på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Men jag tänkte, Lisa, hur är kunskapen om just koralldjur? Vet vi allting eller tror Björn Källström att det finns fler arter att upptäcka?
Alltså, vi pratade lite om det här, jag och Björn Källström. Det här med koralldjuren och arter, överhuvudtaget artbegreppet. För ofta så får man ju artlister och här säger ni att ni har ungefär 100 olika arter av koraller i era akvarier. Men du berättade att det där är, alltså ni försöker ta reda på vilka arter ni har. Ni har reda på det. Ni tar reda på DNA och alltihopa. Och ändå är det svårt det där med arter och koraller.
Ja, det är, de är lite krångliga. Dels för att de då kan se ut på många olika sätt. En och samma art kan verkligen variera mycket utseende beroende på vilken miljö den lever i. Även i ett akvarium så kan de variera väldigt mycket. Och därför blir de svåra att artbestämma då, för är det verkligen samma art? Och sen så kan de faktiskt också hybridisera när de förökar sig. Så det kan bildas nya arter. Två korallarter kan ibland korsa sig och bli en ny korallart. Och då blir det en röra. Men det får man acceptera när man arbetar med koraller. Det måste man kunna göra.
Ja. Men nu tittar jag på det här stora revet. Det är så himla läckert. Och då, om man tittar på naturfilmer, då kan man ofta få se just det här när de förökar sig också.
Ja. Det är en fascinerande historia. Ja. Jag berättade tidigare om hur vi klipper korallerna för att föröka de här, men det är ju lite annat ett förenklat sätt. I naturen så sköter naturen det på ett väldigt fascinerande sätt. Koraller är fastsittande djur, så de kan ju inte leta upp varandra när de ska para sig, utan de måste ju para sig genom att, i korallernas fall, släppa ut sina könsprodukter, ägg och spermier i vattnet, och där sker befruktningen. De har yttre befruktning. Och havet är stort. Om man då släpper ut ägg och spermier lite olika tidpunkter, då skulle de bara spolas bort och de skulle inte träffas. Så på något sätt så måste korallerna lösa att de gör det samtidigt. De måste samordna sig. Och de använder ju månens uppgång och dagslängden, så att vid en eller två tillfällen per år, då vet egentligen hela korallrevet att nu är det dags att föröka sig. Och då gör de ju den här att de leker, eller på engelska säger man att de spånar. De släpper ut ägg och spermier i vattnet vid ett och samma tillfälle. Och det är ett fantastiskt skådespel naturligtvis om man lyckas få se det. Men vi vill ju gärna göra det i akvarierna. För i vår genbank så vill vi ju få ny genetisk diversitet. Och det får man ju via den här sexuella förökningen då. Så vi bygger faktiskt ett system just nu där vi ska styra ljuset, dagslängd, månlängd och temperaturen. Efterhärma hur det är i naturen någonstans. Och på det sättet, vad kan man säga, lura våra koraller att nu är det dags. Det kommer nog ske i november, hoppas vi. Och så kommer de kunna leka i våra akvarier, och då kommer vi få nya genetiska individer av våra korallarter.
För det är på något vis så att ni håller på här, man kan kalla det för en biobank eller en genbank. De här korallerna som finns här, det är alltså levande koraller, levande vilda koraller från olika korallrev i havet. Och i havet runt ekvatorn så är det så mycket som 85% av korallreven som har blekts de senaste åren, som alltså har skadats och farit illa. Så det här är verkligen en naturtyp som är svårt hotad av klimatförändringen. Men jag tycker vi ska titta lite på något av de här samarbetena också, för det är så himla på något vis infriande med de här små fiskarna, till exempel, som är randiga där.
Bangai-kardinaler kallas de.
Bangai-kardinaler. Mm. Alltså vilka snygga bröstfenor.
Ja, fantastiska.
Lite rundade bröstfenor. De är svartbotten. Och sen så är det nästan självlysande, lite UV, vita prickar. Ja, små prickar.
Ja, väldigt vackra.
Otroligt vackra. Och där svävar de runt. Ja. Men det är inte en självklarhet att ha... Nej. Den sort, de höll på att försvinna från det vilda.
De heter Bangai-kardinaler, för de kommer från Bangai-öarna i Indonesien. Och de är finns på väldigt få platser, bara några få öar. Men de blev väldigt populära i akvarieindustrin. Så tyvärr då så ville hela världens akvarieindustri ha Bangai-kardinaler. Så de nästan blev helt utfiskade. De är ett exempel på dels när det kunde gå riktigt illa, men sen också faktiskt en lyckohistoria. För nu har man lyckats bevara dem. Nu odlar vi dem i akvarierna, och de naturliga bestånden har repat sig och klarat sig bra.
Men vad var det som gjorde att de till slut blev kvar då?
Ja, det var just det att man slutade fånga dem i det vilda och istället odlade dem. Och de har ju en väldigt spännande fortplantningshistorik, de här också. Fiskar är ju märkliga på många sätt. Här är det så att hanen tar hand om äggen och ruvar dem i munnen. Så det här är en munruvare. Jättemärkligt. Honan lägger äggen befruktas, och sen så tar hanen in i munnen och simmar omkring med äggen, och på något sätt så skyddar han ju dem, äggen naturligtvis. Han har svårt att äta när han har ägg i munnen, så att det är en tuff period för hanen. Det kan nog ta 4-5 veckor för de här äggen att kläckas, och sen så kan ynglen simma ut i munnen på honom då, färdigutvecklade små fiskar, Bangai-kardinaler.
Ja, man tror ju knappt det är sant. Mm. Och det finns många exempel på samarbeten också, och vi måste ta den här. Nu ligger den faktiskt där och sover, tror jag, den här räksmörbulten.
Ja, det är ett samarbete mellan en fisk, en smörbult och en räka. och räkan och fisken lever tätt ihop.
De ligger här nu under stenarna i en liten sandgrop kan man säga.
De visar upp sig bra här nu. Räkan gör en tunnel in under stenen där både fisken och räkan kan backa in och gömma sig ifall det kommer hot. De samarbetar på det sättet att räkan bygger hela tiden nästan på det här boet för det faller ihop och den får hela tiden putsa ut med mer och mer sand. Fisken håller utkik och tittar man noga så ser man att räkan ofta har en av sina tentakler på fisken. Så kan de kommunicera med varandra. Fisken kan berätta för räkan vad som händer runt boet.
Och, för räkan har inte så bra syn
nej,
då? Eller?
Nej, räkan ser sämre. Fisken ser bättre. Och sen kommer det märka att om fisken då ser ett byte som de vill ha. Då kan räkan sen spänna upp sin klor. Det här låter märkligt. Sina klor. Och dra ihop klon jättefort och skjuta ut en vattenstråle. Som dödar bytet. Det är därför den heter pistolräka. Det låter ju konstigt. Så ett väldigt bra exempel på ett samarbete. En fisk och en räka som inte är nära släkt alls. Samarbetar, bor ihop, är beroende av varandra. Och kan till och med då jaga och fånga byten tillsammans.
Och det här med vattenpistol, det är inget ofarligt i det här.
Nej.
Men vem äter upp bytet?
Ja, det delar de på, tänker jag.
Ja, det tänker jag också. Ja. Om det nu var fisken som upptäckte det och räkan som dödade det. Så.
Men och nu ligger de just när vi tittar här så ligger de jättebra. Men de vandrar runt så det är inte alla besökarna som får chans att se det här så fint. För nästa dag kanske de har byggt sin lilla tunnel någon annanstans. De flyttar runt och letar upp någon optimal plats dag för dag nästan.
Ja, det är så mycket som svävar runt här. Och det är gula fiskar, det är orange med lite svarta fläckar på sidan och lite lila skimrande detaljer på bakfenorna. Och sen så de här, är det anemoner eller är det koraller här?
Det är koraller.
Som svävar, det är någon sorts lila botten och sen så är det ju neongröna toppar och allting rör sig lite grann hela tiden.
Ja, otroligt vackra. Och här de här enskilda korallpolyperna då är lite större just i den här arten. Så en sån här buske med de här vackra, som mjuka delarna som kommer ut, det är en korallpolyp. I andra arter som vi tittade på tidigare, då var själva korallpolypen mycket, mycket mindre. Man får titta väldigt nära för att se den enskilda korallpolypen. Men i de här buskarna här så är det ju varje sån knippe igen, ett koralldjur.
Ja, och det bara svävar och glittrar och lyser nästan av färgerna här. Alla färger man kan tänka sig. Tack så mycket Björn Källström, forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
Ja, tack så mycket.
Och tack Lisa Henkov, fältreporter i ett tropiskt korallrev alltså. Vi lämnar tropikerna och ger oss ut i svenska vintern. Hela Sverige har haft snö någon period den här vintern tror jag. Men Gästrikland har haft mer än de flesta. Det är dags för veckans kråkvinkel med Joakim Lindvall.
Snö. Ny snö eller gammal snö? Tunn snö eller tjock snö? Torr snö eller blöt snö? Snö som bär eller inte bär? Tyst snö eller knarrig snö? Det finns så många olika slags snö. Kanske flera hundra beroende på väder och vind och temperatur och andra fysikaliska effekter. Faktum är att om man börjar tänka på snö på det här sättet istället för bara snö, då är den oändlig till sin form och karaktär. Den förändrar ju sig hela tiden. Snöhögen som du skottade ihop igår kan vara något helt annat idag beroende på väder och vind. Det är lätt att tänka bara snö när man står där med skyffeln på morgonen och ska iväg. Snön vräker ner och där kommer plogbilen och drar upp en vall precis när man trodde att man var klar. Har tänkt så ganska många gånger den här snörika vintern som började vid nyår. Som snö i singularis. Men snö ska ju vara i pluralis. Det blir man vasse när man läser Yngve Ryds fina bok Snö, en renskötare berättar. Yngve Ryd från Jokkmokk har intervjuat framförallt en renskötare, Johan Rassa, också från Jokkmokk. Johan, berättar Yngve Ryd, växte upp i en samisk familj som ända till 1960-talet levde som nomader och följde sina renar på fjället och i skogen. Att veta mycket om snö är viktigt för renskötaren eftersom snön begränsar renarnas bete. Men det är också viktigt att veta för hur man kan transportera sig på snön, om den bär eller inte, om den klabbar eller är för lös och så vidare. I Yngve Ryds bok Snö så beskrivs cirka 300 ord som har med snö och is att göra. Som spårsnö, blötsnö, lätt och fluffig snö, snödjup, vass snö, snö som används för att göra vatten med mera, allting med vackra samiska ord som jag inte kan uttala. För ett litet tag sedan var jag ute med biologen Peter Hillborg för att prata om snön och vilken betydelse den har för naturen. Vi skidade omkring i den lätta och fluffiga snön vid Gästrikekusten. Det känns ombonat på något sätt när allting är inbäddat i ett mjukt lager av snö. Varenda kantigt flyttblock, det finns några stycken sådana i Gästrikland, blir som mjuka, fluffiga kuddar. Och ljudet, det blir helt dämpat. Man blir lugn på något sätt. Vi pratade om vad snö egentligen är rent fysikaliskt, men också vad den betyder för framförallt djur. Petter berättade då om det subnivala rummet, det där utrymmet som bildas precis under snötäcket där mossa och annan växtlighet tar vid. Ett utrymme som är varmare än uppe på snön och relativt skyddat där framförallt gnagare som möss och sorkar gillar tillbringa vintern. Men Petter berättade också om de organismer som faktiskt lever i själva snön. Snön kan alltså inte bara vara olika slags snöformer, den kan också innehålla livsformer. Faktum är att det finns lexikon som bara beskriver vilka djur som finns i snö och is. Man kan till exempel hitta nematoder, små maskar, om man smälter glaciäris, berättar Petter. Som också berättar att det både finns små rovdjur och växtätare i snön. Växtätare som kryper omkring där i snön och äter av de små, små algerna som en gång gjorde det möjligt för snöflingan att bildas. För varje snöflinga som ligger där i snöhögen behövde en gång i tiden en liten partikel för att bildas, där iskristallerna kan fästa. Och en del av de där partiklarna är alltså små, små fragment av alger som blir mat till små djur i snöhögen. Så nästa gång du svär över den tunga snön som måste skottas upp, så tänk på att varje snöflinga som bildas där uppe i luften, kanske på flera tusen meters höjd, kan innehålla en liten, liten bit alg som kan bli mat till de små, små djuren som lever där inne i din snöhög. Då tänker i alla fall jag att det kanske blir lite lättare att skotta.
Mm. Det tänkte Joakim Lindvall. Och så är vi framme vid den nya naturfrågan. Den lyder: denna tropiska växt går fint att odla hemma, men det är nog i köket som jordstam vi oftast möter den. Det är en av våra allra äldsta kryddor och sägs ha varit Gustav Vasas favorit. Garri och juliga kakor är två ledtrådar. Skicka svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta ditt svar till adress Naturmorgon 35930 i Växjö. Naturfrågan lyder så här: denna tropiska växt går fint att odla hemma, men det är nog i köket som jordstam vi oftast möter den. Det är en av våra allra äldsta kryddor och sägs ha varit Gustav Vasas favorit. Garri och juliga kakor är två ledtrådar. Rätt svar på förra veckans fråga var sjöhäst. Och vinnarna är Oskar Stålenkrans i Bandhagen, Birgitta Bom i Högsby och Birgitta Brisman i Lidköping. I Naturmorgon idag undrade lyssnaren Anne Törresen om det är samma koltrast som kommer år efter år och vill ha äpplen på hennes terrass. Ekologiprofessor Susanne Åkesson svarade så här:
maxåldern som är uppmätt ligger på 21 år och 10 månader. De kan bli väldigt gamla faktiskt. Det skulle kunna vara samma individ som kan återvända till en viss plats.
Och för den som missade första halvan av programmet så sände vi ju en kort version på måndagkvällar. 19.33 är den nya tiden, och man kan alltid höra hela programmet igen både på webben och i appen Sveriges Radio. Bengt Jönerdal skriver apropå listor. Jag har sedan flera år inga listor. Jag spanar dagligen vad som sker här vid gården, till exempel vid mina 20 holkar, men slutat anteckna. Nästa vecka, då är det tillfälle att skicka in den där undringen om natur man har gått och funderat på. Vår expertpanel kommer finnas till hands för att svara på lyssnarfrågor, och adresserna är alltså naturmorgon@sverigesradio.se eller postadress naturmorgon 359 30 i Växjö. Med det säger vi tack för att ni har lyssnat. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker idag var Martin Tomolin. Fältreporter Lisa Henkov. Och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.